Du lyssnar på Den fredlösa av David Eriksson, uppläst av mig, Kristoffer Svensson. Annie. En vintermorgon i början av 80-talet ringde väggtelefonen i den lånade lägenheten på Kungsholmen. Jag hade just kommit in i hallen och lyfte luren. Det var morsan. Nu har du fått ett sånt här brev igen. Jag vände om, drog igen dörren efter mig och småsprang ner för trapporna. Sovandet efter nattkörningen fick vänta och snart var jag ute i ljuset på gatan. Pendeltågets dörrar kunde inte pysa igen snabbt nog vid de många stoppen på väg till mina gamla hemtrakter i Tumba. När jag till sist stigit av tåget hastade jag genom bruksortens slitna centrum, förbi nyss öppnade folktomma butiker och uppför backen mot radhusen. Morsan öppnade i vit morgonrock, blossade på en cigarett. Jag gick direkt in i köket och fann kuvertet på köksbordet. Detta liksom tidigare brev saknade avsändare och var poststämplat i en norrländsk ort, denna gång Strömsund. De perioder Annie och jag inte setts under tiden vi var ihop, som när hon var i Indien, skrev hon högst var tredje månad. Nu när hon var mindre än 100 mil bort hade det kommit flera brev på kort tid. Jag sprättade upp kuvertet och läste medan morsan hällde upp ett glas rött åt sig och tassade runt i rummen bakom neddragna persienner. Hej Sven. Här är 30 grader kallt och inget att göra. Vi har inget hö till hästarna och getterna. Vi hann inte slå tillräckligt i somras. Tegarna är för små också. Måste hämta hö någonstans ifrån. Här är ju bara skog, inget att odla på. Holger tror att han har hand med djur, men hästar fattar han sig inte på. Vi får åka flera mil med släden för att hämta hö. Hoppas ingen känner igen mig. Jag la ifrån mig brevet. Hennes liv som obefintlig hade inte blivit riktigt som hon tänkt. Visserligen verkade det som om alla, även polisen, slutat leta efter henne. Att hon verkligen trodde att hon tagit sitt liv när bilen hon stulit hittades i Umeälven. Tydligen vill hon ändå meddela sig med omvärlden. Eller kanske bara med mig. För efter ett PS stod det: du kan väl komma hit? Jag var tveksam. Över kylan i Norrlands inland. Över att bo i en stuga utan el med bara torkat renkött att äta och getmjölk att dricka. Men mest över att än en gång möta henne efter det hon gjort innan hon körde ut i älven. Hon levde med Holger, eller greven, som han kallades för sin adliga bakgrund. Vi hade jobbat tillsammans på byggen i Stockholm där han sparat ihop till getfarmen i Västerbotten. Annie och han hade varit ihop, men var inte längre, sa hon. På sensommaren, när jag hört ett rykte att hon trots allt överlevt den våldsamma kraschen, hade jag lyckats hitta getfarmen och henne. Då jag kommit till den efter flera timmars vandring, en skogvaktarstuga med en lada och en åkerlapp i en skogsglänta, stod dörren öppen. Tvekande gick jag fram och först såg jag inget i stugmörkret, utom ett par glimmande kattögon. Sen, lite längre in, skuggan av någon vid ett bord. Vad glor du på? Jag är inget spöke, hörde jag Annie säga. Jag gick fram till bordet. Hon reste sig och vi blev stående mitt för varandra. Långsamt sträckte jag ut handen och rörde vid hennes arm. Jag är inget spöke, säger jag ju. Jag drog henne in till mig. Hon borrade in ansiktet mot min axel och andades i min tröja medan jag höll om henne. Smekte över hennes rödblonda tjocka hår och kände doften av stall och barrskog. Jag visste att du skulle komma, sa hon när vi satt oss. Hon i en gammal kökssoffa och jag på en pinnstol. I ljuset från det lilla köksfönstret såg hon på mig, skakade på huvudet och sa: hur hittade du mig? Rykten. En tidningsbilschaufför hade sett dig samma morgon som du försvann. Fan. Han sa att han kom i 160 och att du gick på andra sidan vägen, så han stannade inte och plockade upp dig.